Men jag är väldigt övertygad om att det finns något väldigt märkligt i att om man är man och man har gjort någonting som definieras som en framgång, så kan du i grund och botten leva på det hela ditt liv. Det finns en annan dimension som jag tror gynnar kvinnor väldigt mycket, och det är ju att vi ser att berättande och berättelser blir kanske vår tids viktigaste konkurrensfaktor. När liksom det finns inga auktoriteter, det finns knappt några stora linjära kanaler kvar. Allting handlar om berättande, allting handlar om att få andra att vilja berätta din berättelse. Och tittar vi på vilka de duktiga, nya duktiga berättarna är, så är det väldigt mycket kvinnor. Tack vare våra världsbilder så ser vi ju inte människor alltid som de individer de är. Nej. Vi har svårt att i fantasin definiera potential hos människor som inte är lika oss själva.
Ja, det här är ju ett fenomen som vi vet sedan tidigare är vanligt och även ett hinder för kvinnor. Idag får vi en mans perspektiv på det här, nämligen Per Schlingmanns. Vi pratar ju ofta i den här podden om inkludering, och jag tycker, som ni vet, att jämställdhetsdebatten kräver att vi inkluderar alla, oavsett kön. Jag och Per hade ett väldigt intressant samtal. Bland annat om hans tro på att vi står inför ett skifte där de personliga berättelserna är vägen till makt och hur det ger oss kvinnor en fördel. Vi pratar också om att utmana sin egen världsbild och hur förmågan till självreflektion är en egenskap som också kommer bli en viktigare kompetens. Pers perspektiv gav i alla fall mig lite mer hopp om framtiden, och jag hoppas att det kan göra detsamma för dig. Då är vi igång och säger hej och varmt välkommen till Per Schlingmann. Du är ju den andra mannen som jag har med i podden. Får jag kalla dig kostymnisse?
Nej, jag tycker inte det. För det var faktiskt så att när jag var, tror jag var 26 år, så skulle jag få sån där chefsjobb i Kinnevik. Och så gick jag 2 dagar i en sån här, som psykolog med massa tester och analyser och sådär. Och då var det någon fråga sådär, för dess utmaning var att vi hade framförallt 2 säljare som var mycket äldre. Mm. 2 kvinnor och en var 50-någonting då. Då sa han såhär, utmaning för dig Per, det är att du är 26, du har nästan ingen livserfarenhet och du ska då leda personer som är mycket äldre. Mm. Men så sa han såhär, men fördelen då är att du rationellt inser att ni är olika.
Ja.
För han sa just det där att så fort du börjar fucka in människor och tänka, ha förutfattade meningar, då är man förlorad. Då ser man inte människors potential.
Nej, precis. Mm. Så det är bra, vi ska inte sätta dig i något fack helt enkelt.
Vi ska se människor som individer.
Människor som individer, precis. Det är det
män
som är jämställdhet.
Män som absolut.
Att liksom sluta sätta folk i könsnormsfack. Däremot så kan ju det också vara bra, tänker jag. För det brukar jag säga ganska ofta, att man ska dra saker till sin spets lite grann ibland. För att synliggöra fördomar som man har och strukturer.
Absolut, ja. Nej, men det tror jag är helt rimligt. Jag tror att det som gör människans stora fiende, det är ju vår världsbild.
Mm.
Att vi, om vi ser en person med 3-delad kostym, skjorta, slips, så föreställer vi oss att den personen är på ett visst sätt.
Precis.
Och en person som kommer liksom med jeans, bar överkropp och en väst. Vi tänker någonting helt annat. Mm. Men det säger ju ingenting om dem som individer.
Nej.
Så jag tror att man hela tiden måste jobba med det. Att hela tiden utmana sin egen världsbild. Och det finns ju ganska mycket forskning på det. Det handlar ju om en fråga om lärande. Mm. Det är ju andra gradens lärande egentligen. Att ständigt ompröva sig själv. Och jag tror att ska man hitta verkliga inspirationer, då ska man titta på anonyma alkoholister. Det finns ingen som är så bra på avlärande som dem. Det går liksom inte bara att justera ett beteende, utan man måste i grunden ompröva hela sitt sätt att leva.
Hela sitt sätt att leva. Vi hoppade rätt in i samtalet.
Ja, men absolut. Why not?
Precis, bara wild on direkt. Men jag tänker så här, vi måste ju också berätta vem Per Schlingmann är.
Mm.
2008 så blev du utsedd till en av de mäktigaste personerna i Sverige.
Fint ska det vara.
Fint ska det vara, va? Det är inte många. Så var det plats 5, va?
Ja, något sånt där.
Och då var du statssekreterare då hos Moderaterna, eller var du
vilket
press?
Vilket år var det? 2008. 2008. Nej, men då var jag partisekreterare.
Partisekreterare, ja. För du har ju varit inom Moderaterna med lite olika.
Ja, och sen var jag också i regeringskansliet då, eller statssekreterare.
Ja, precis, statssekreterare. Du har jobbat med PR åt Moderaterna. Mm. Och sen har du liksom hoppat av ur politiken och jobbat med kommunikation. Mm.
Bland annat.
Mm. Du är författare, du är föreläsare.
Ja, nej, men jag brukar tänka så här, jag jobbar med framtidsfrågor och vi är ute och föreläser mycket och workshoppar med företagsledningar och sådär. Och fiktion. Jag har skrivit 4 skönlitterära böcker och, som också ligger till grund för tv-serier och sådär. Så att jag är inne i den fiktiva världen väldigt rolig.
Ja.
Och den är väldigt utmanande och man lär sig extremt mycket när det gäller kommunikation och berättande. Mm.
Ja, du har en tv-serie på Viaplay, va?
Ja, precis. Som bygger på, skriver en trilogi, böcker som handlar om makt egentligen. Och den första boken heter I maktens öga. Och säsong 1 baseras på den boken.
Mm, precis. Och det är ju supercoolt. Mm. Hur var det att producera en tv-serie gjorde du inte. Men du var väl ganska delaktig i hela processen, va?
Ja, nej men absolut. Jag var ju delaktig så tillvida att jag läste manus. Jag skrev inte manus. Jag var med rätt mycket i produktionen. Jag coachade rätt mycket skådespelarna. Framförallt de som spelade presschefer och politiska företrädare och sådär. Och sen så var jag med i hela arbetet med marknadsföring och lansering och sådär. Jag skulle säga att hela den processen var nog det mest lärorika jag gjort i hela mitt liv.
Mm.
Därför att jag plötsligt träffade människor nära som jobbar med en helt annan typ av gestaltning. Som tänker i bild. Och jag har mycket mer en, vad ska man kalla en rationell, så här, litterär syn på berättande.
Mm.
Och jag liksom insåg då väldigt mycket att jag har ägna mig väldigt mycket åt att berätta uppifrån och ner.
Mm.
Där man egentligen, det handlar om att, så här, att försöka beskriva hur verkligheten ser ut och vinna verklighetsbilden. Medans dramaturgi, rörlig bild, handlar om att etablera snarare bilder och försätta människor. Och det är samma sak med litteratur, fast litteraturen så har en helt annan typ av gestaltning. Så att galet lärorikt, så grymt imponerad av alla de människor jag träffade som är både filmarbetare, skådisar.
Mm.
Också extremt imponerad och fascinerad av hur man jobbar kollektivt med en kreativ process.
Mm.
Där man har det är extremt tydligt vem som bestämmer. Men det är också extremt tydligt vilken roll alla har.
Mm.
Och det finns ett fantastiskt samspel där alla delar är viktiga. Och jag tror att, och jag har funderat mycket på vad man kan lära av det. Mm. Och jag tror att väldigt många företag borde fundera på hur man kan jobba med så här mer kollektiva, kreativa processer. Där man involverar så att säga alla led i det man håller på med.
På vilket sätt skulle man kunna göra det då, tycker du?
Nej, men det är ju egentligen att formulera väldigt tydlig brief man vill åstadkomma. Och sen kanske skapa ett team på 40-50 personer. Men där man är extremt tydlig var vilken roll alla har i relation till helheten.
Mm.
Man är extremt tydlig vem som bestämmer. Det är också ett sätt att få ut maximalt ur en organisation. Nämligen att låta alla människor komma till sin rätt. Att se potential i alla människor.
Mm. Och det som är intressant med dina böcker, den här Maktens öga och den trilogin, det handlar ju mycket om, eller hur, maktspelet inom politiken.
Och mellan politik och media.
Mellan politik och media.
Och egentligen också privatpersoner, alltså maktspelet i hemmet, i relation till familjen och så vidare. Mm.
Men du har ju kvinnliga karaktärer, huvudkaraktärer, eller hur? Mm. I princip alla är kvinnor.
Absolut, och det har varit genomgående egentligen i allt skönlitterärt jag har skrivit. Mm. Och med det vill jag väl egentligen också, det har varit ett sätt för mig att markera 2 saker. Dels att jag är övertygad om att vi är på väg i en riktning och en tid mot ökad feminisering.
Mm.
Och det andra är att mina egna upplevelser, att de absolut framförallt strategiskt tänkande och taktiskt genomförda, de allra mest smarta jag har träffat har alla varit kvinnor.
Det är bra.
Ja, men absolut.
Ja. Du skriver också om en kvinnlig statsminister.
Mm, absolut.
Vi har haft en kvinnlig statsminister i Sverige.
Nej, men exakt. Och den är skriven lite grann i en diffus men förhoppningsvis näraliggande framtid. En kvinnlig statsminister. Jag tror att vi har en kvinnlig polischef. Och jag medvetet vill att ha kvinnor i roller där man intuitivt förväntar sig att det är en man. Men det har varit väldigt roligt. Och bland det roligaste när vi spelade in tv-serien, det var när vi skulle gestalta statsminister. Och det var första gången jag på riktigt såg en människa. Först en skådespelare man lär känna. Och sen så egentligen så bara går in lite grann i sig själv. Och sen bara gestaltar en makthavare.
Mm.
Och för mig blev det så tydligt att en av de största problemen, om vi pratar jämställdhet och sådär, det är just att det finns för få förebilder. Att det är svårt för oss människor och inte minst unga människor att eftersom vi inte haft en kvinnlig statsminister, att kunna föreställa sig en kvinnlig statsminister. Mm. Så jag tror att det ligger jättemycket i den makten, och jag tror att i den tid vi lever i, när de traditionella medierna, finns inga kunskapsauktoriteter kvar, utan väldigt mycket handlar ju om populärkultur. Mm. Jag skulle säga att Netflix har mycket mer makt än de traditionella mediehusen i att forma människors världsbild. Och det gör att populärkulturen blir viktig. Blir viktig som en plattform för förändring. Mm.
Men vad gjorde hon då när hon skulle gestalta en person med makt? Hur gick hon in i sig själv?
Grejen var så här att det här var en ganska absurd händelse det här. Därför att vi spelade in, den utspelades under Almedalsveckan.
Ja.
Och vi valde då att spela in under den riktiga Almedalsveckan. Ja. Det var ju 100 inspelningsdagar, men de första 3-4 var under Almedalsveckan. Och då sa jag till hela filmteamet, jag visste ju inte riktigt hur funkar det. Jag tänkte, det är bara en kamera och mitt, så kör vi.
Ja.
Så jag hade så här dealat att vi fick låna scenen innan ett riktigt partiledartal. Så vi hade en riktig publik på plats. Och sen så går man in och gör ett antal tagningar. Men det jag insåg först som var väldigt roligt då, det var så här att det jag trodde att det var, vi tar med oss en kamera och någon mick. Det kom ju 20 pers med vagnar, med fika och en snubbe med så här teleskopspö med 5 meter mikrofon. Du vet, allt sånt där. Det är en enorm professionell produktion.
Ja, det finns såna här kameror som man vinschar ut och grejer. Det var hela den grejen. Ja,
men då bygger det på att vad vi skulle filma då var hennes inledning i hennes Almedalstal.
Mm.
Hon har ju aldrig hållit ett Almedalstal. Och då står vi vid sidan av scenen. Och först pratar vi, jag tar lite bilder och sådär. Och sen så ser jag hur hon bara tittar ner i marken och så här bara går in i sig själv. Och sen så går hon ut på scenen.
Mm.
Men enorm auktoritet. Och det är en roll hon spelar. Men för mig var det otroligt fascinerande. Och det betyder väldigt mycket. För jag tror att den stora utmaningen för oss människor, om vi tänker på, det är att kunna se potentialen i andra. Mm. Vi blickar alltid tillbaka och tittar på historik. Och då skulle man aldrig kunna se att hon skulle vara en fantastisk statsminister. Mm. Och det är precis samma sak i vilket företag som helst. Att kunna se potentialen i människor. Att växa in i andra roller. Och på tal om det här med manligt och kvinnligt, så är det är ju ganska belagt det här. Att både män och kvinnor har enklare att se potential hos män.
Ja.
Medan män och kvinnor kan man betrakta ganska lika när det gäller vad man har för formell kompetens. Även om jag tror att formell kompetens blir mindre och mindre viktigt. Och det är det som står mellan raderna som blir viktigare. Jag tror ju så här att vi är på väg mot en typ av värld som väldigt mycket skapar gynnsamma förutsättningar för kvinnor.
Mm.
Om vi då utgår lite grann från att definiera i kvinnligt och manligt olika typer av kompetenser, förhållningssätt och så vidare. Jag tycker inte heller man fullt ut ska göra det. Men om man låter, det finns ju den här boken som Hannah Rosen skrev som heter The End of Men, som är rätt intressant, för det tittar man på olika typer av kompetenser. Och jag tycker att tittar man på utbildningssystemet, tittar man på förmögenhetsutveckling, tittar man på löneutveckling innan familjebildningar, tittar vi på ökningen av antal ensamhushåll, så det finns en rad olika faktorer som visar på en global utveckling där kvinnor blir mer självständiga, kvinnor rustar sig med kunskap på ett annat sätt än män. Och eftersom kvinnor lever längre, män också får en större del av förmögenheterna. Sen finns det områden som är extremt, som sitter väldigt djupt nere. Och det handlar ju om ganska stora puckar, nämligen den ekonomiska och politiska makten.
Mm.
Men jag tror också att urbaniseringen och städers frammarsch är en väldigt positiv utveckling. Därför att i städer så tenderar vi att ha mycket mer öppet förhållningssätt till andra människor. Väldigt många har flyttat in, så jag tror att i städer med många inflyttade. Och jag brukar tänka på att man tar Stockholm, en riktig stockholmare, en inflyttad stockholmare. Mycket, mycket mindre konservativ syn på vad staden är, kan vara. Mycket mer positiv och öppen syn.
Mm.
Så jag tror att det finns väldigt mycket som talar för detta.
Ja, för du har skrivit den här boken, Urban Express, som handlar om att kvinnor gör en revolution. Ja. En tyst revolution. Mm. Att det är kvinnor som kommer att ta över världen. Kan inte du berätta lite mer om det? Varför tror du att det är så?
Ja, men man kan säga så här, vi har skrivit en bok som egentligen pekar ut städer och kvinnor som de stora vinnarna. Så, och vad vi tittar på egentligen, det var ju allt ifrån att börja med utbildningssystemet. Där utvecklingen är jättetydlig, och egentligen i alla delar av världen, i princip alla ämnen. Vi tittar på förmögenhetsutvecklingen, och vi tittar egentligen på kvinnors grad av självständighet. Och det finns ju något väldigt intressant i det här att inte minst Norden och Sverige är ett land där kvinnor kombinerar ett högt barnafödande med en karriär och med väldigt mycket ensamhushåll.
Mm.
Så man är själv, man är inte ensam, och man organiserar sitt eget liv på ett helt nytt och eget sätt. Det gör att vår tror det är att vi kommer få se en framväxt av girlvilles, nämligen städer som leds och domineras av kvinnor. Politiskt har vi ju sett att, jag tror att det var förra mandatperioden så leddes alla tre största städerna i Sverige av kvinnor. Tittar vi i Stockholm så är borgmästaren, om man använder begreppet i Stockholm, kvinna. Tittar man på den som leder landstinget eller regionen är kvinna.
Mm.
Så det är en väldigt, väldigt skillnad uppenbarligen i städer. Så det finns en rad olika faktorer. Och i det lägger jag ju också kampen hos människor för ökad jämställdhet. Den politiska kampen, men också den kamp som många av oss driver på ett mer privat plan.
Mm. Ja, vi är ju många som driver den kampen. Men om vi tittar på, som du säger, att kvinnor liksom har bättre betyg, det går bättre för oss i skolan. Ändå så har vi ju fortfarande en informell kvotering i Sverige. Som du säger, vi ser potentialen män och vi har också lättare att tillskriva män kompetens, både män och kvinnor.
Alltså vi har ju, vi ser ju, tack vare våra världsbilder så ser vi ju inte människor alltid som de individer de är.
Nej.
Vi har svårt att i fantasin definiera potential hos människor som inte är lika oss själva. Och det är klart att, att genus och kön är extremt tydligt där. Vi har väldigt starka socialt nedärvda bilder av hur män och kvinnor är. Och det visar sig det nästan allting att det börjar ju redan väldigt, väldigt tidigt i, hemma i familjen, i förskolan. Där man ser killar som mycket mer konkurrensorienterade och tjejer som mycket mer omvårdnad och sådär.
Mm.
Det som jag tycker är en lite oroande utveckling, det är att, att jag tycker mig se att kvinnor är extremt framgångsrika så fort det finns en väldigt tydlig spelplan. Tydlig yrkesutveckling, och det är det som jag tror Birgitta Olsson menar när hon, hon pratar väldigt mycket om det här duktig flicka-syndrom.
Ja, precis.
Vet man, och det är därför jag tror att vi ser i såna här utbildningar som läkare, tandläkare, jurister, att all typ av det man har en förutsägbar utveckling. Medan vi män ofta kan, vi hasar oss fram lite grann, läser lite olika ämnen, tar ofta den snabbaste vägen till fakturan, hittar de här genvägarna. Ett bra ledarskap och framtidens ledarskap ligger någonstans där mitt emellan. Och jag håller helt med, du kallar för informell kvotering. Jag tror mer, jag tycker mer man kan prata om förutfattade meningar.
Om homosocialitet finns.
Ja, nej, men jag tycker samma som du som pratar om kostymnissar.
Ja,
det är också sådär att man försöker bildsätta och gruppera människor som inte alls handlar om deras kön.
Nej.
Eller deras, deras individualitet. Så jag skulle absolut vilja säga det. Och jag tror ju att vi står inför ganska stark kamp när det gäller den ekonomiska makten och den politiska makten. Den politiska makten tycker jag mig se en ganska stark positiv utveckling, inte minst utpräglad av städernas frammarsch. Ekonomiskt är det mycket svårare. Tittar vi på hela startup-världen, tittar vi på riskkapital, så är det väldigt tydligt så här att, att i den typen av teknologiskifte vi befinner oss i och kommer att befinna oss i, så tenderar vi väldigt mycket att se teknologin före teknologins användning.
Mm.
Och det har slagit mig gång på gång det här att när vi beskriver företag så försöker vi så hög grad som möjligt beskriva dem som techbolag.
Mm.
När det egentligen alltid handlar om människors användning. Mm. Och, där, och jag tycker mig se många, många kvinnor som är mycket aktiva när det gäller liksom hur vi kan använda teknologin. Medan män fortfarande dominerar väldigt starkt det som handlar om ren tech. Och dit söker sig kapitalet just nu. Och män är ganska bra på att förpacka, köra lite genvägar. Du har ett företag som gör någonting inom livsmedel, du kallar det för foodtech och blir techbolag och så vidare. Så det är ju liksom, det är nya typer av spelregler. Samtidigt vill jag säga att det finns en annan dimension som jag tror gynnar kvinnor väldigt mycket. Och det är ju att vi ser att berättande och berättelser blir kanske vår tids viktigaste konkurrensfaktor. När liksom det finns inga auktoriteter, det finns knappt några stora linjära kanaler kvar. Allting handlar om berättande, allting handlar om att få andra att vilja berätta din berättelse. Och tittar vi på vilka de duktiga, nya duktiga berättarna är, så är det väldigt mycket kvinnor.
De här influencerna tänker jag.
Ja, men jag tänker på YouTubers. Jag är oerhört imponerad av, ta en sån där tjej som Lisa Jonsson eller Miss Lisbell, som jag tror har en, hon når, vad var det, jag läkade ut en gång, 7-8 gånger så mycket som Veckorevyn gjorde tidigare. Mm. Och på område efter område.
De har eller hittat, Bianca Ingrosso.
Ja, Bianca, absolut. Över 1 miljon följare, hon skriver på svenska.
Mm.
Det är extremt imponerande. Och de har hittat en kod och en nyckel, tror jag, till framtidens berättande.
Mm. Och vad är den?
Ja, men den handlar egentligen om att skapa ett vi med mottagaren och att definiera saker och ting i en berättelse. Jag sitter med någon sån här jury för att kora näringslivets superkommunikatörer, och då vann hon ett år och det var ju ganska livat.
Mm.
Men hon var 13 eller 14 då. Då åkte hon ju från Göteborg till Stockholm med en gala och fick ta emot pris och blommor. Hon hade sin mamma med sig. Och jag tänkte så här, det här är ju det yttersta testet för mig, för att vi kanske når 3000 personer, och jag visste att hon skulle göra en film från det här och nå 300 000 personer. Vad gör hon, vad gör inte vi? Eller vad gör vi och hon? Och det blir väldigt tydligt att hon gjorde två saker. Dels gjorde hon en berättelse. Hon pratade ju om priset, men hon pratade lika mycket om att åka tåg med blommor och hur konstigt hennes mamma är på att ta. Hon kan liksom inte fota och sådär.
Nej.
Alla konstiga kostymnissar som vill ta bilder. Och sen, hon hade helt enkelt vi.
Mm.
Så att hon låter läsaren vara med. Och det var så intressant. Jag gjorde en rekrytering ganska många år sedan, men den personen följde då Isabella Löwengrip så väl. Så förutom att hon aldrig träffat Isabella så upplevde hon en väldigt stark närhet och visste i princip varje dag vad hon hade på sig.
Mm. Ja.
Oerhört fascinerande.
Det är ju, de lyckas ju liksom knyta sina fans till sig på ett sätt som är helt fantastiskt.
Ja, ja,
och det är för att man kommer dem så nära på något sätt.
Ja, ja. Så vad vi ser idag, det är väl egentligen så här. Å ena sidan ser vi de här, de som kallas för YouTubers, som hittar en kod till berättande. Å andra sidan så ser vi väldigt extremt professionellt producerat material som ligger på streamingtjänsterna.
Mm.
Två olika typer av ytterligheter, men alla har det här nya typen av berättandet som skapar den här närheten och viet med mottagaren. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om företag att också börja tänka så.
Men nu, varför tror du att kvinnor är bättre på det här? Alltså, varför är det till en fördel för kvinnor?
Nej, men ja, det vet jag inte. Om det, egentligen så här, att det är naturligtvis så att det behöver inte vara någonting som är, sitter i könet, så att säga. Utan man kan konstatera att det är så idag. Exempelvis igår så var jag på en författarmiddag. Vi var 9 personer, varav 6 kvinnor och 3 män. Och det är ganska tydligt att det är så. Att kvinnor är grymt duktiga på att berätta, grymt duktiga på att kommunicera och grymt duktiga på att skapa berättelser.
Mm. Kan det hänga ihop med att kvinnor är bättre på att visa sårbarhet, tror du?
Ja, det tror jag.
Kommer närmare.
Absolut, visa sårbarhet, tänka mer holistiskt, mer självreflekterande. Mm. För att skrivande handlar väldigt mycket om självreflektion, att kunna se och gestalta händelser, människor, situationer utifrån ett väldigt allmänmänskligt perspektiv. Och jag upplever själv när jag själv skriver att det blir ganska rationellt berättande trots allt. Och jag är ju väldigt intresserad av att komma ifrån det. Och det är en intressant läroprocess. Jag upplever att många kvinnor börjar i en annan startpunkt.
Mm.
Sen är det också, det är väldigt individuellt. Jag skriver ju med Carl Jung som är krögare. Vi skriver ett bok som heter Familj Morelli. Och den handlar väldigt mycket om våra känslor inför mat, matupplevelser, råvaror, drycker, den här kärleken, men också sociala dimensionen i maten och matupplevelsen. Och det har varit väldigt, väldigt intressant. Han har ju också en helt annan startpunkt. En relation till dofter, textur. Han är också sommelier. Så det har varit väldigt, väldigt roligt det där att kombinera våra olika perspektiv. Men jag tror att väldigt mycket av att ingen människa är komplett och väldigt mycket tror jag av att kunna bli framgångsrik idag handlar ju om också en förmåga, en insikt om vad man själv inte är komplett.
Mm.
Vad man själv har, vad man har sin lust och vad man kanske bör bli lite bättre på.
Mm.
Och sen vara öppen och lära och vandra.
Men det här att visa sårbarhet, alltså det har jag, för jag intervjuade Karin Singmark.
Mm.
Och hon pratar ju mycket om det, att visa sårbarhet och att visa det här, som du säger, de här punkterna som man kanske inte är så bra på.
Mm.
För att då visar man att man också är en människa.
Mm.
Tror du att män har svårare att visa sårbarhet?
Ja, det tror jag. Det behöver inte vara så att det är för att det är män. Men att vi har skapat sådana sociala koder.
Precis. Alltså det är inte på grund av könet, utan mer den här machokulturen.
Både machokultur, men också en kultur där väldigt mycket av identitet handlar om våra roller. Har ju handlat väldigt mycket om yttre attribut. Det är också så här, jag är ju...
Som kostymnissar, typ.
Nej, jag tycker kanske mer så här den här liksom gamla mansbilden, att mannen är den som försörjer. Och då blir det lätt attribut som är koppling till att vara liksom jägaren, försörjaren.
Mm.
Och plötsligt behövs inte mannen längre, utan plötsligt är det kvinnan som försörjer. Det skapar en extrem identitetskris hos män. Och det gör att i ett läge när män väldigt, väldigt sällan pratar om känslor, om det som är utelämnande. Jag håller helt med. Jag tror inte att... Det finns ju många exempel författare som är... Typ Alex Schulmans böcker är ju fantastiskt intressant, utelämnande och har en startpunkt mycket mer i det emotionella, tycker jag. Det finns ju väldigt, väldigt olika. Men överlag så är det någonting som gynnar kvinnor.
Känner du att det har påverkat dig? Alltså machokulturen och det här att man ska vara tuff, inte visa känslor, man ska göra karriär.
Jo, men det har gjort det, är jag väldigt övertygad om. jag har ju en egen självbild om att jag inte är en kille som gör karriär. Jag har aldrig tänkt min egen utveckling i termer av karriär. Jag har aldrig satt upp sådana här karriärmål och sådär. Men däremot så är jag ju väldigt privilegierad. Det har uppstått möjligheter och jag har nästan alltid sagt ja till de här möjligheterna. Jag har också det väldigt speciella, och det här är nu jag kommer säga ju högst ovetenskapligt. Mm. Men jag är väldigt övertygad om att det finns något väldigt märkligt i att om man är man och man har gjort någonting som definieras som en framgång, så kan du i grund och botten leva på det hela ditt liv. Men det måste så att säga av omvärlden vara definierat som en framgång. Det är väldigt intressant där. Jag tror att det är en extrem skillnad mellan män och kvinnor. Men absolut, och jag märker ju, det finns ju ett sätt att mellan män förhålla sig som är väldigt enkelt. Mm. Och man omedvetet utgår från att man hela tiden förstår varandra. Och det är klart att det gör man ju inte. Jag har ju alltid också jobbat väldigt mycket med kvinnor, och jag upplever att det är en helt annan ton. Det är en helt annan öppenhet. Men jag upplever också nu att det händer någonting väldigt mycket i grupper av män. Det finns en väldigt känslighet att sluta sig för mycket. Jag har inte gjort lumpen och så, men det fanns ett begrepp innan man pratade om lumparsnack. Och sådär. Och
det är liksom eller locker room talk.
Ja, men exakt, såhär, enkönat. Där man egentligen bara handlar om att bekräfta varandra hela tiden. Mm. Och det är ju livsfarligt. Det skapar ju liksom bunkrar som är helt omöjliga att tränga sig in. Och det skapar också en maktutövning som är helt intransparent. Men jag upplever också att det finns en, hos många män, i alla fall som jag omgås med, det finns väldigt starka spärrar numera. Och det finns ju allt mer män som inte definierar in sig i den här liksom machokulturen, utan ser sig själv snarare som en individ, och där liksom könet verkligen kommer i andra hand.
Mm. Och vi pratar om det här med makt och sådär, och vi pratar om influencers. Mm. De här influencerna, de får ju sån sjuk makt nu. Mm. Eller hur? Titta på Bianca Ingrosso till exempel. Mm. Alltså hur hon skulle kunna påverka samhället. Tror du att det finns en rädsla hos män att kvinnor kommer att ta över makten? För det är vissa som säger det, att ja, män är lite rädda för det.
Alltså så här, att det är klart att många makthavare är rädd för att makten ruskas om och det förändras det som är makt. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag läste en extremt intressant bok om detta. Det var en person som, han var man i och för sig, han blev minister i, tror jag, i Argentina eller Brasilien och sånt där. Och så blev han minister, som upptäckte att jag har ingen makt.
Nej.
Vad är makten någonstans?
Ja.
Och det är intressant om man tar Bianca och de här, alltså så här, när det gäller makten över konsumtionsbeslut, så är den extrem. Och jag tror att tittar vi på hur den fysiska handeln nu utmanas, så handlar det inte så mycket om e-handel, utan det handlar, tror vi, i ännu högre grad om att det är inte längre så att H&M har någon makt att definiera vad som är mode.
Nej.
Utan Bianca har makt att definiera vad som är individuell stil. Och det är en väldigt snabb förskjutning. Mm. Och det ser vi egentligen på alla områden. En väldigt stark maktförskjutning. Och jag tror att vi precis är i början av den här perioden. Vilket gör att vi har sett att sådana här personer som fantastiska, som Petter Stordalen, Isabella Löwengrip och andra, får en enorm framgång, inte minst kommunikativt. Men det här är någonting som vi alla kommer att lära oss. Och det här är något som kommer omvandla företag. Det kommer omvandla konsumtionsbeslut, business to business, allting. Mm. Och det här är en ny typ av kompetens som kommer att bli helt kritisk. Mm. Och jag tror att det är också någonting som gynnar den här feminiseringen.
Ja, att kvinnor kommer ta över världen.
Absolut.
Fast jag vill inte heller
ta
säga...
Ta över världen, det är också, det är en annan fråga som handlar om så här, kommer då pendeln att svänga över?
Ja.
Så länge vi människor förenklar genom att gruppera människor och skapa enkla förklaringar och inte se människor som individer, så kommer pendeln alltid svänga fram och tillbaka.
Precis.
Och den kommer alltid svänga fram och tillbaka när det gäller mångfald och så vidare. Så det handlar just om det här, att se individer, att lyfta fram förebilder som är människor som ruskar om lite grann, som gör att här är en person som agerar utifrån en helt annan föreställning, som bryter normerna.
Mm.
Och jag tror att ska man nå en sån utveckling, så måste vi arbeta mycket, mycket mer med populärkulturen, berättelserna, förebilder. Jag tror att vi också står inför ganska stora skiften när det gäller ledarskap. Den här liksom uppburna, ensamma ledaren som är koncernchef eller... Jag tror att allt färre inser att det finns inte, allting hänger inte bara på en person. Mm. Allt färre är beredda att axla det ansvaret, den offentligheten. Så det kommer hända jättemycket, tror jag. Mycket mer kreativitet när det gäller liksom hur vi leder, hur vi organiserar oss. Jag tror att den här gig-ekonomin vi pratar om, som en frilansekonomi, kommer växa väldigt starkt. Efter coronakrisen så kommer den vara ganska ofrivillig. Mm. Men det kommer växa stenhårt. Och den är ju ganska hård, därför att den innebär ju att människor inte bara har sin kompetens, utan man måste också sälja och göra sin egen kompetens attraktiv. Man måste över livet fylla på sin kompetens. Och kommer vi tillbaka till det här att kvinnor är mer självreflekterande. Nu är vi väldigt generaliserande. Mm. Men så är det någonting som är väldigt, väldigt, en väldigt stor fördel. Därför att du måste hela tiden lära. Och det, lära handlar inte så mycket, tror jag, om att gå utbildningar, utan att lära i det du gör. Mm. Och har man en självreflekterande förhållningssätt, så inser man att man kan lära av allting. Och det är det som gör att jag tror att det här som är mellan raderna, attityder, kommer bli en viktigare liksom egenskap framöver.
Men däremot så ser vi ju att kvinnor är liksom sämre på att sälja in sin egen kompetens. Om man tittar på så anställningsintervjuer och sådär, att män har en så övertro på sig själva, medan kvinnor kanske backar lite och det här kan inte jag, eller...
Ja, det kan säkert vara så generellt. Jag har aldrig upplevt det så.
Nej. Det är bra att du inte har gjort det, men det är den generella uppfattningen.
Jag tycker snarare tvärtom och sådär att idag så allting, autenticitet är så viktigt. Ja. Så det kanske inte är så att det är kvinnor som är för dåliga på att sälja in sin kompetens, utan att män som friserar lite mycket.
Ja, precis.
Men eller hur?
Ja.
Så att jag tror att vi ser igenom det allt mer. Mm. Att det handlar någonstans om autenticitet, och att, jag tycker det är intressant, sårbarhet är väldigt intressant, för att om vi två nu hade en anställningsintervju, så att jag kommer på en anställningsintervju till dig, då känner jag ju en sak, att jag måste presentera mig så attraktivt som jag kan. Mm. Jag måste vara så tvärsäker och så logisk som möjligt. Så att hela liksom mitt sätt att vilja beskriva mig själv intuitivt är ju någonting helt annat än hur jag skulle vara en bidragande medarbetare. Därför att det handlar mycket mer om att ha en öppen världsbild, ifrågasätta, vara självkritisk både mot sig själv, mot andra, mot det vi håller på med. Så det ligger någonting väldigt inbyggt. Jag skrev en krönika som fick ganska mycket, det blev ganska omdiskuterad. Det här måste vara 3-4 år sedan.
På DI, va? Eller?
Ja, DI, eller Svenska Dagbladet. Ja. Som också. Men då skrev jag om vår tids, de riktiga förlorarna. Det är de högutbildade, äldre, tvärsäkra männen. Med betoning på tvärsäkerhet. Och det finns en del forskning som visar just att ålder och utbildningsnivå tenderar att göra människor mer och mer tvärsäkra. Och då har man ju tittat, inte minst i sina organisationer som stora managementkonsultfirmer, McKinsey och så vidare, som ju har precis det här. Hög andel män och hög andel högutbildade. Och jobbar väldigt mycket med att hela tiden titta på historisk data. Mm. Medan nu handlar det mycket mer om att ha en öppenhet, mångfald, olikhet, helt andra typer av kreativa processer. Mm. Så det vänder också upp och ner på vad är lärande. Och mycket handlar om att kunna interagera med andra. Och det är ofta det också det som hon, bland annat Hannah Rosen och andra, pekar på, just att psykologi och kognitiv förmåga blir viktigare.
Men det är ju ändå så att, när vi är inne på det temat, att undersälja sig själv och sådär, att kvinnor förminskar sig själva, är ganska vanligt. Det är ju en sån här... härskar teknik över sig själv. Jag gjorde en undersökning på Instagram och fick hur mycket svar som helst från kvinnor som berättar att de tonar ner sig själva, säger till sig själva att vara tysta, kanske inte berättar om alla sina idéer, bara för att få slippa höra att man är för mycket. För det är ju som ett moment 22. Vi säger till kvinnor så här, skaffa mer skinn på näsan eller ta mer plats. Och så när vi gör det, då är vi bitchar eller så är vi för mycket. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att det är också något som man bara får stå över. Väldigt mycket handlar ju om det. Det finns ju såna här ord som så här, komfortzon. Och att vi människor skapar oss egna bilder av var vår zon går. Hur jag vill uppfattas av andra. Och jag brukar tänka så här att oavsett om man är man eller kvinna, vill du bli framgångsrik idag, så kan du inte vakna på morgonen och tänka att idag ska jag bli älskad av alla.
Nej.
Utan brukar tänka att idag vill jag bli respekterad av alla. Att följa sin egen lust, att följa sin egen idé, att inse att det kommer alltid finnas människor som ifrågasätter dig. Därför att all typ av förnyelse, all typ av utveckling innebär att du ifrågasätter. Jag tror också att väldigt många kvinnor upplever så, därför att det handlar också en fråga om representation. För jag brukar ofta tänka på det, att när man sitter exempelvis i ett möte eller ett styrelsemöte och sådär, så är det aldrig så att om en man gör bort sig, så ser inte jag det som ett problem för mig, för att jag är man. Mm. Men om det är av 12 personer är 2 kvinnor, och den ena kvinnan säger någonting som den andra tycker är fel, pinsamt, då skuldbelägger man sig själv också.
Mm.
Och definierar sig själv som minoriteten. Och det är ju, man har ju tittat på det, var går gränsen någonstans? Och pratat om 30-45% andel. Och det tror jag drabbar kvinnor mycket också. För mig, jag skulle ju inte tycka att det är ett problem om en man förminskar eller säger saker och ting. Utan då är det han som individ.
Mm. Men har du sett det själv hända att kvinnor blir förminskade för såna här saker?
Ja,
nej, men, tar plats,
ja absolut. Det har jag sett. Jag har också sett män som håller med varandra och som pushar varandra på ett sätt som man inte antagligen skulle göra med kvinnor. Jag tror det ligger jättemycket i det.
Mm.
Och det ligger också i det att vi har ett enormt och ett spel som främjar väldigt mycket det här att ta plats.
Mm.
Men återigen, så här, titta på vad som händer på YouTube och sådär. De som tar plats idag är ju unga kvinnor.
Mm.
Fantastiskt. Så det kommer att hända saker och ting. Det är väldigt mycket de här gamla spelreglerna, gamla maktrummen.
Mm.
Men här handlar det verkligen om att som man inser detta och lyssna på alla människor vad de har att säga.
Mm.
Att se till att ordet också är rättvist fördelat.
Mm.
Jag vet att när jag var partisekreterare i Moderaterna, tror jag att jag var då, eller om det var när jag var kommunikationschef, så hade vi ett projekt där vi gjorde såna här tidsstudier. Det var ganska tidigt då, mellan hur mycket män och hur mycket kvinnor pratade i olika rum och olika sammanhang. Mm. Och det var ju extremt tydligt, men det blev också extremt kritiserat att göra detta. Jag tror att vi var nästan tvungna att avbryta det.
Vad visade det? Alltså att...
ja, men det visar ju att män pratar mycket mer, män pratar mycket längre och män håller med varandra.
Mm.
Och att kvinnor pratar mycket, mycket mindre, också i relation till hur många kvinnorna var.
Mm.
Jag tror att det är extremt bra att göra sånt här. Och det handlar ju väldigt mycket om ledarskap, att också lyfta fram andra. Jag tror att ett ansvar alla vi har, som har liksom makt eller nätverk idag har, det är att lyfta fram andra och inte minst lyfta fram människor och grupper som annars inte kommer till tals. Att ha adepters, att borga för dem, att panta sig för dem och att vi alla exempel som sitter i maktpositioner måste inse att risken är lika stor när det gäller hur vi bedömer män och kvinnor. Det är bara att vi upplever ofta att risken är mycket mindre när det gäller män.
Mm.
För då tänker man att de är ungefär samma skrotkorn som män själv. Och det är väl den insikten som är viktigare och viktigare.
Hur kom du till den insikten?
I mean, för mig har det alltid varit så här, jag har ju en grundläggande utgångspunkt någonstans att ett fint och ett bra samhälle, det handlar väldigt mycket om att så många människor som möjligt måste få komma till sin egen rätt.
Mm.
Måste få möjlighet att bejaka sin egen lust. Och det tror jag är livskvalitet. Så jag är väldigt allergisk mot all typ av när vi liksom buntar ihop människor i grupper.
Mm.
Allt ifrån klass, kön. Där vi liksom helt plötsligt lägger på föreställningar.
Mm.
Jag tror ju väldigt mycket på individualitet och trygghet tillsammans. Men jag inser ju att det är ju extremt frihetskränkande att bli betraktad för det kön man har i och inte den individ man är.
Mm.
Så det har jag alltid burit med mig som en värdering. Men sen har jag ju sett det massa upprepade tillfällen. Och det är klart att jag upplever ju att ta plats i möten, man har sina stora mingel, hur ofta det blir att liksom män med makt pratar med män med makt.
Mm.
Och gärna liksom i en ring så ingen kan komma in. Det finns massa såna här saker som ständigt finns där.
Mm. Jag tänker att det måste finnas, eller det kanske inte måste det, men som triggar igång att du börjar att se de här sakerna.
Mm.
Har du funderat något på liksom hur, vad triggar igång det hos dig?
Jag tror att, yrkesmässigt då så är jag känner mig ganska trygg i mig själv. Jag känner mig ganska trygg i att jag har en kompetens och ett tänkande som kommer att bära sig även om det går åt skogen. Jag känner ingen jätteoro för ett yrkesmässigt misslyckande. Jag har också tagit massa risker som jag inte hade behövt göra och så. Och när man släpper den rädslan som jag tror väldigt många bär på, som ju handlar om att man utvecklar skyddsmekanismer, då kan man ju också på ett helt annat sätt bejaka olikhet, människor som är annorlunda, människor som bidrar till en helhet. Jag tror att det är så enkelt att man hela tiden söker sig till andra som är lika själv, och tänker sig en rekryteringsannons, man försöker ofta hitta någon person till en ny tjänst som är väldigt lik den som hade den förra gången, istället för att hela tiden söka olikhet. Och för mig har det också varit ett sätt, och det är väl därför jag tycker att det nu är väldigt roligt med så här litterär skönlitteratur och sådär, att möta människor som är annorlunda. Jag är väldigt imponerad av såna här personer som typ Caroline Berg. Hennes sätt att utöva ledarskap, att vara, ha det som en väldigt stark utgångspunkt och hur det ska smitta hela kulturen. Men det är också bara att titta på siffror. Titta på såna här områden som vi inte pratar om så mycket, som så här kommunala bolag. Mm. Hur könsfördelningen ser ut där, den är inte så rolig.
Nej.
Men jag blev också politiskt, jag jobbar rätt mycket med de här frågorna politiskt. Mm. Tycker att de är väldigt intressanta. Nu har jag ju lämnat politiken och sådär. Men jag tycker fortfarande, för någon gång så att jag skrev en artikel eller någonting om att vi borde ha en kvinnochock. Och vad jag menade med det, och jag tror fortfarande väldigt mycket på det är att helt enkelt synliggöra all fantastisk kompetens som finns där. Och det som gör mig mest så här rasande i jämställdhetsdebatten, det är när man hävdar att det finns inte. Så här, det går inte med, vi kan inte ha 50% kvinnor i styrelsen, för de finns inte. Det är klart de finns.
Det är
bara frågan hur vi ser, vem vi ser. Så att allting som synliggör tror jag är väldigt viktigt.
Mm. Men det där handlar ju i slutändan om värderingar, tänker jag.
Mm.
Och det har vi pratat om ofta i den här podden. Att om du verkligen vill skapa en jämställd styrelse eller ledningsgrupp eller vad det nu kan vara, då sa Helene Barnekow, som alltid kommer upp på den här podden, att det tar ungefär ett år. Om du verkligen vill.
Ja.
Vi vet ju att lönsamma bolag, eller att jämställda bolag är mer lönsamma. Och ändå går det sjukt långsamt. Mm. Så i slutändan så har man det inte som en del av sin grundvärdering, tänker jag.
Nej, men så kan det nog vara. Och det är väl kanske därför att det är just det mänskligt det här, att vi har världsbilder. Det finns ju forskning som visar att vi kan som människor inte ta in en enskild information, utan vi måste själv göra om den utifrån vår världsbild, och vi förklarar världen på ett sätt. Och säger Donald Trump någonting, så kommer du intuitivt se det med ett raster.
Mm.
Och säger någon annan någonting, så kommer man se det med ett annat raster. Därför att vi har en världsbild, och den här världsbilden är det som hämmar kreativitet hela tiden. Mm. Vi tänker att bara för att vi är en bank så måste vi agera så här. Men det är ingen som har sagt det.
Nej.
Det finns ingenting som är skrivet. Allting är bara ett sätt för oss människor att förenkla.
Mm.
Branscher, vem har hittat på branschbegrepp? Så här, det är techbolag, vadå techbolag? Ja, men, så här, men vi klarar inte av det.
Nej.
Och därför måste vi förenkla. Och problemet är att vi också förenklar när det gäller genus. Och det skapar en väldigt tydlig liksom, maktstruktur. Så det här är ju ett arbete som måste pågå ständigt. Och som för mig väldigt mycket handlar om individualitet. Och jag kommer ihåg när jag ska inte säga att jag läst hela, men den här boken som heter Det andra könet.
Mm.
Den fick mig att verkligen tänka till. Att se saker i första könet, andra kön, att vi pratar om fotboll och damfotboll.
Ja.
Och det ligger så intuitivt i oss. Och där någonstans så tror jag att det är en ständig kamp som måste pågå. Vi kommer aldrig bli klara med det här. Utan det är liksom en kamp om ett gott samhälle där vi betraktar människor som individer.
Mm. Och jag tänker så här, för vi har ju pratat om makt.
Mm.
Och de som har mest makt att förändra det här med jämställdheten, alltså du vet, släppa in kvinnor i de här rummen, det är ju män fortfarande.
Ja,
det är därför jag ofta har med, eller det är därför jag vill ha med män, för att jag vill i podden ha förebilder som andra män kan identifiera sig med.
Och ett problem här då, som jag tycker att du ska dissekera mycket framöver, det är att jag upplever ju att den mest positiva utvecklingen ser vi i områden där makten är tydlig.
Mm.
Det finns en tydlig makt, det finns ett tydligt ansvarsutkrävande. Vad betyder det? Jo, att företag i grund och botten som är enskilt ägda eller familjeägda med en tydlig ägare är mycket, mycket mer aktiv. Det ska jag säga att det ser vi i inte minst hela Axelsson-Jonsson-sfären.
Mm.
Medan problemet är alla de här institutionsägda. Det sitter representanter för AP-fonder och tjänstemän i styrelser. Så det tycker jag är ett jätteproblem.
Ja.
Och det är lite grann det här med kommunala bolag.
Mm.
Staten sköter sig mycket, mycket bättre. Så att vi måste synliggöra makten. Och där makten är tydlig. Och det är ett jätteproblem. Det kommer att vara problem i massa områden där vi kommer att se lägre kreativitet, lägre prestationer och mycket, mycket långsammare takt i de här frågorna när det gäller just företag som inte har tydlig ägande. Det finns också forskning som visar att framförallt familjeägda bolag har ofta fler mål än rent kortsiktigt finansiella.
Men det jag tänker är också, det vill jag ha din synpunkt på, att liksom få män att våga prata om jämställdhet. Har du sett dig själv att de inte vågar det?
Absolut. Men det finns ju en linje som ju är att, och den har väl kanske jag bidragit lite till med hela den här Urban Express och sådär, det är att det här håller på att lösa sig av sig själv.
Ja.
Så vi behöver inte göra någonting. Och det är ju lite mer den här Jordan B. Peterson, att det är bara frågan hur snabbt det går, men vi är på väg i den riktningen och kvinnorna kommer ta över. Pendeln kommer svänga åt ett annat håll. Och vad innebär den? Jo, det är ju nästan så här deterministiskt förhållningssätt att det sker. Det spelar ingen roll vad jag gör. Men det kanske beror på de typen av människor som jag arbetar med, har arbetat. Jag tycker inte att män har generellt så svårt att prata om det. Alltså det som är riktigt svårt är frågan om mångfald och kulturell bakgrund. Mm. Där jag tycker att vi är ju extremt ofta enfärgade i väldigt många ledningsgrupper och i maktstrukturer. Och det är också en fråga som hämmar både individualitet, frihet och även tillväxt.
Nej, men för jag ska berätta för dig en story som mina nu lyssnare har hört 1000 gånger. Men det blir intressant att höra din syn på det här. När jag gjorde ett test och mejlade ut om min föreläsning som är på temat jämställdhet till lika många män och lika många kvinnor. För jag tänkte så här, vem kommer att svara på det här mejlet? Jo, alla kvinnor svarade, men inte en enda man svarade. Och då ställde jag frågan på LinkedIn, så här, vad tror ni att det här beror på? Och då var det väldigt många män som gick in och förklarade för mig i kommentarsfältet på LinkedIn att det beror ju på att män inte är intresserade av jämställdhet. Hade du skrivit om motorsport, då hade de svarat. För att de, i det här fallet så är kvinnor den utsatta gruppen och då vill de höra om det. Det var responsen från väldigt, väldigt många män.
Intressant, och det säger ju en hel del i så fall.
Och då tänker jag så här, hur får man jämställdhet att låta som motorsport?
Ja.
Du som är superkommunikatör här,
frågan är om det är rätt lösning att så att säga tänka sig... Vad du egentligen kanske säger, det är så här, hur kan vi beskriva de positiva nyttorna med ökad jämställdhet i termer som män förstår och män tycker är viktiga, eller hur?
Ja, då är det typ så här, ni får ha mer sex, ni får bättre relationer, eller?
Jag tror ju att det här argumentet att företag som är mer jämställda också är mer lönsamma, säljer bättre. Jag upplever ju att män och många kvinnor, men män är väldigt konkurrensorienterade. Att det är sjukt viktigt att vinna. Och att det här är ett sätt att vinna. Problemet är, det är lite grann som hela hållbarhetsfrågan, att man ser det som en kostnad. Nu måste vi jobba med jämställdhet. Det hamnar på kostnadssidan. Medan det handlar ju om att se det som en del av intäktssidan och skapa ökad attraktion och liksom bli mer attraktiv och mer konkurrenskraftig. Så jag tror det handlar om så. Jag tror också det handlar om att få fler män att agera i de här frågorna i den offentliga debatten. Jag måste helt ärligt säga att jag tycker att det är väldigt tyst om jämställdhet från både män och kvinnor just nu. Så det finns ju anledning att det här är frågor som vi måste prata mycket mer om. Och jag tror ju att för Norden så finns en extremt intressant konkurrensfaktor här. Nämligen att det finns en bild av våra samhällen, våra företag. Där vi har en högre kvinnlig förvärvsfrekvens. Och där vi har ett mycket mer öppet förhållningssätt till kön. Och att det främjar ekonomisk tillväxt. Sverige, vi toppar ju alla ligor. Vi liksom anses som det mest kreativa landet i världen. Vi har hög konkurrenskraft. Och allting, allt utom PISA, ligger vi högt egentligen. Och det är en viktig del av det. Jag kommer ihåg när jag jobbade, det tror jag när jag var på regeringskansliet, då jobbade väldigt mycket med Sverigebilden, och det var en helt integrerad del. Och vi hade till och med ett seminarium på World Economic Forum i Davos där vi pratade just om att det här är liksom en extremt viktig del och det är det som gör Norden framgångsrikt. Så det här finns ju en fantastisk möjlighet, men det gäller att se det. Och jag tror att skälet till att många män kanske inte svarar på det, det är så här att det är svårt kanske för många män att se hur kan jag omsätta det i praktiken hos mig. Det tror jag är en utmaning. Medan kvinnor upplever mycket mer det här i vardagen. Och ser ett omedelbart behov att jobba med frågorna. Men om du säger att du är mellanchef på ett stort verkstadsbolag i Sverige. Det är inte helt lätt att se. Var börjar jag någonstans?
För att det här med pengar, att vi pratar lönsamhet. Det är ju så ett incitament. Alltså att vi säger att bolag är mer lönsamma när de är jämställda. Men så länge det går ganska bra... Tror du att man då liksom struntar i den här frågan?
Ja, nej, men det tror jag nog rätt många kan göra. Många upplever nog också att, framförallt om de äger 100% av företagen själva, att det är helt och hållet deras makt, ansvar och frihet att bestämma hur man jobbar med de här frågorna, bestämma hur man sätter ihop styrelser och så vidare. Och det i sig bygger ju på att man inser inte det mer långsiktiga värdet. Men det är klart att en ökad globalisering, ökad global konkurrens, ökad teknikomvandling kommer ju skärpa konkurrenstrycket för alla bolag. Och det talar väl för liksom behovet av att jobba med de här frågorna. Men jag håller med, det finns ju inga liksom enkla, snabba penseldrag. Utan det handlar i grund och botten om värderingar. Det handlar om mod, rekrytering. Det handlar om makt. Jag tror ju att man inte kommer att kunna undvika att det här kommer kräva att män också lämnar ifrån sig makt. Det är så lätt att sitta och bara prata om det så länge man får behålla sin makt.
Ja, precis.
Det blir inga problem om någon annan får makt. Sådär. Och jag tror också att vi måste börja ompröva hela vårt sätt att organisera oss. Den här liksom, solitära, stora ledaren som är upphöjd, som sitter liksom högst upp i en pyramid. Och jag tror att den här utvecklingen kommer påskyndas av kvinnor som rustar sig med kunskap och av företag som har ett tydligt ägande av enskilda personer eller familjer som vi kan också ställa till svars.
Men sådana som jämställdhet, för att liksom knyta an på den här tråden som du pratade om innan, alltså att det går bra för Sverige med jämställdhet. Vi är ett av världens mest jämställda länder.
Och vi ligger längre fram än många andra.
Jo, men det kan ibland bli ett hinder för de som jobbar med jämställdhet. För att vissa tycker att ja, men vi är väl klara med det där. Liksom.
Ja, absolut.
Som Victoria Saxbyn, hon åker till Afrika. Ja, men då är det ju rätt uppenbart att det behövs.
Ja, absolut. Jag var själv i Afrika precis innan coronakrisen bröt ut och såg hur självklart svaret blir att de som kommer lyfta Afrika ur fattigdom är kvinnor.
Mm.
Helt fascinerande. Vi har sådana här kvinnliga sparande grupper där. Mm. Egentligen att leva i absolut fattigdom men ändå tvinga sig själv att spara en liten peng varje månad. Mm. Som till slut gör att någon kan köpa sig en get och sen att man skapar en sån här chain of solidarity. Ja, men det är fantastiskt. Och det är bara kvinnor.
Mm.
Så det är ju uppenbart. Och det handlar väldigt mycket om synen på risk som vi inte har pratat om. Att kvinnor tenderar att ta lägre risk än många män. Och det är när man pratar om, hade vi haft Lehman Sisters så hade inte världen sett ut som man gjort. Och så vidare, hela den här diskussionen. Varje berättelse om ett land kan ju inte handla om vad landet är nu och landets historia. Med andra ord, vi kan ju inte bygga en berättelse om Sverige som handlar om att vi slår oss för bröstet och säger, kolla vad bra saker vi har gjort. Kolla vad bra vi är. Utan all kommunikation handlar om att aspirera på någonting framåt.
Mm.
Och den aspirationen måste ju bygga att vi ska bli ännu bättre. Och att det här liksom progressiva, öppna, mer jämställda Sverige eller Norden eller norra Europa, det är det som kommer göra oss framgångsrika framöver. Det kommer göra människor lyckliga. Och det kommer skapa också en hållbar och en ekonomisk tillväxt.
Mm.
Och det bygger ju på att då är ju berättelsen fel.
Mm.
Och vi är helt ointresserade av berättelsen om vad som har varit. Mm. Allting handlar om aspiration framåt. Mm. Och jag håller med, i den aspirationen så hände det någonting 2015 när vi hade den här stora flyktingvågen. Då upplevde jag att vi helt skruvade om hela samhällsklimatet.
Mm.
Och allt, för som politisk ledare, eller som ledare så kan du alltid tänka att du kan mana till människors hopp om någonting bättre. Eller så kan du prata om och mana till människors rädslor. Och jag upplever att det som har varit styrkan i Sverige med hela folkhemsbygget och det vi försökte göra sen med hela liksom arbetslinjen och sådär, har ändå varit att vi har haft liksom en strävan och ett hopp om ett bättre samhälle för de många. Medan jag upplever att allting kodades om och kommer att handla om rädsla, om brottslighet, om migration, om ungdomsbrott. Och i en sån berättelse så finns det ingen aspiration framåt. Och i en sån berättelse så är det väldigt svårt att se strävan efter ökad jämställdhet och en progressiv utveckling som någonting som tar Sverige framåt.
Mm.
Så i det här fallet så handlar det väldigt mycket om brister i ledarskapet. Mm. Och det finns för få röster om framtiden.
Mm. Och det är en sak till som jag vill bolla med dig innan vi avslutar här. För du har pratat om techbranschen en del.
Mm.
Och Allbright släppte ju en rapport om techbranschen som visar att, för vi har ju haft så mycket tilltro till den här yngre generationen som kommer in nu, och att de har minsann bättre värderingar, förstår mer om det här. Men sen visar det ju sig att de här yngre killarna som kommer in i techbranschen och startar bolag, att de också formas in i de här strukturerna där män bekräftar varann, där du tar in folk som är som dig själv. Och det tycker jag är livsfarligt.
Mm.
Och där behöver vi ju liksom manliga förebilder, tycker jag, som vågar utmana det lite grann.
Ja, och jag håller väldigt mycket med.
Mm.
Jag tycker också att det problem att de som är de stora ägarna i många av de här bolagen gör det med utgångspunkt från att ha liksom tech-orientering. Och vi värderar inte lika mycket kompetenser som handlar om design, hur tekniken ska användas. Ett klassiskt sådant exempel på det är ju, vi har sett att tittar man generellt i svenska ledningsgrupper så ser vi att det är ganska många HR-chefer som är kvinnor, ganska många kommunikationschefer som är kvinnor, ganska många marknadschefer. Men det tenderas ju aldrig att se som de är riktigt viktiga funktionerna.
Nej, precis.
Och det är ju ett problem, för jag skulle säga att det är ju de viktiga. Mm. Det handlar om vår kompetensförsörjning, det handlar om vår berättelse. Så det handlar också om att vi måste värdera vilken typ av kompetenser som är de viktiga. Mm. Och riskkapitalet tenderar ju väldigt mycket idag att titta på, det ska vara skalbart, det ska vara globalt. Snarare än att titta på också på sådana här faktorer som har man en förståelse för liksom användaren, har man en förmåga att skapa berättelser, att skapa attraktionskraft i rekrytering och så vidare. Så det som vissa, kanske framförallt män, skulle kalla mer mjuka faktorer.
Mm.
Och det mjuka kommer ju bli det hårda, är jag väldigt övertygad om. Och i den meningen så är ju techbranschen, VC, riskkapitalförsörjning, extremt konservativ. Och jag tycker att det är ett jätteproblem, därför att i så många områden så går kurvorna åt rätt håll.
Mm.
Men inte här, utan här är det snarare tvärtom.
Som dessutom i framtidsbranschen eller vad man nu ska...
Det blir bara för att vi har bestämt det.
Precis.
Vi har bestämt oss att allting som är tech är framtid. Jag skulle säga att upplevelser är ännu mer framtid. Mm. Så ska man få en upplevelse av vad som är framtid, så ska du inte titta på apparna på din mobil, utan du ska snarare gå liksom på... Nu är det lite coronatider, men riktigt bra restaurangupplevelser.
Mm.
Det är framtiden. Så det är återigen så här, hur ser vi, vad är framtid och vad är inte framtid?
Mm.
Däremot så går rätt mycket av kapitalet just nu in i techbranschen. Men jag är engagerad i ett bolag inom foodtechbranschen. Där ser vi ju en helt annat förhållningssätt. Många är aktiva inte bara för att göra ekonomisk avkastning, utan faktiskt göra någonting gott för världen. Det är väldigt mycket kvinnor. Så det finns också, liksom, om man gräver lite djupare i det, så hittar man andra områden. Det finns inom nätläkarna, inom psykologapparna och så vidare. Men då behöver vi helt plötsligt röra oss mot människor.
Mm.
Så jag tror också att sluta se teknik som framtiden. Teknik är bara ett medel. Det är liksom vad vi gör med det, och framförallt förmågan att skapa upplevelser och berättelser.
Ja, men sen skyller ju många på att det inte går att hitta kvinnor som är intresserade av teknik. Och det tror ju jag är... Lite skitsnack, men också det här att vi liksom bestämmer ju från tidig ålder att kvinnor inte ska vara intresserade av teknik. Att de ska vara intresserade av, det här har ju med könsnormer att göra.
Absolut.
Som att vi säger att kvinnor är mer omvårdande. Det är ju för att vi uppfostrar kvinnor
att
vara
så. Det är så. Men också, vad säger vi teknik? Teknik är att läsa en förfärlig massa matematik.
Mm.
Jag har inget emot matematik, jag... Själv till och med läst här i nationalekonomi, ekonometri och sådär.
Gud, jag blir
mörkrädd. Men grejen är så här, men jag vet att Spotify exempelvis har jobbat en del med att just främja, de har sådana här kodskolor för unga och så vidare. Då ser man ju en helt annan lust hos män och kvinnor.
Mm.
Så frågan är också, hela utbildningssystemet är väldigt, väldigt baserat på traditionell kunskap.
Mm.
Och det är sådär att du måste läsa en massa matte, fysik, då kan du jobba med teknik. Så är det ju inte. Och grejen är att teknik, det handlar om att kunna förstå teknik. Det är ju innehållet i tekniken och fantasin att se vad tekniken kan användas till som är grejen.
Mm.
Väldigt, väldigt få av oss kommer jobba med teknik. Det kommer bygga på tekniska plattformar, men det kommer handla om interaktivitet mellan människor. Och jag brukar tänka på det här. Det går inte att tjäna pengar i Sverige eller i världen om man inte har en människa med någonstans.
Kan vi inte bara nollställa samhället och börja om?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att samhället... jag är ganska orolig och optimist. I grund och botten så har vi en fantastisk utveckling. Och jag brukar tänka på den här pandemitiden när vi befinner oss. Att de fantastiska möjligheter vi har ändå att kunna interagera och kommunicera med varandra.
Mm.
Är ju otroligt vilken utveckling vi har haft.
Mm.
Och jag har ju 2 tonårsdöttrar själv, och märker att alltså, det är den typen av kunskapsvärld de växer upp i.
Mm.
Är fantastisk.
Mm.
Sen är det ju knepigt, därför att det är ju inte alls lika förutsägbart. Och vad är det för kompetenser och kunskap? Och jag tror att det är den svåraste frågan. Ska man fördjupa sig inom ett område, eller ska man vara mycket mer holistisk?
Mm.
Och jag tror ju, egentligen blir det här T-et det bästa då, men jag tror att det holistiska perspektivet är helt avgörande.
Mm.
Men också svårt.
Mm. Vi ska börja avrunda, vi har spelat in så länge.
Tack så mycket, vi kör!
Är det något du känner
att... slut här.
Du känner att du har fått
gott kaffe
och en trevlig pratstund.
Mycket.
Som har tillfört massa intressanta perspektiv.
Ja.
Så tusen tack för att du har varit här.
Tack själv, och fortsätt med det här.
Ja.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni fick lite nya perspektiv och att det här kanske väckte lite nya tankar hos dig. Ha en fortsatt grym vecka, och sen så hörs vi ju på onsdag igen.